Kapitel 28. In i palatset. Längst bak på en kärra med höga hjul som vingligt rullade upp för en av Tanshikos slingrande gator bakom fyra svettiga karar satt den trumpen Elaine och blickade ut över den smutsiga slöjan som täckte nedre delen av hennes ansikte. Hon sparkade irriterat med fötterna. Med varje gupp över gatstenarna genomfors hon av en hård stöt som kändes ända upp till skallbenet. Och ju mer hon försökte hålla emot i flakets grova plankor, desto värre blev det. Ninib tycktes inte låta sig bekomma i samma utsträckning. Hon studsade upp och ner precis som Elaine, men av hennes fundersamma, inåtvända min att döma var hon knappt medveten om det. Och Eganin, som trängdes med Ninib på andra sidan med slöja för ansiktet och det mörka håret i axellånga flätor, hade armarna i kors framför bröstet och följde smidigt med i kärrans krängningar. Efter en stund tog Elaine efter Shonshen-kvinnan. Hon kunde inte undvika att törna emot Ninib, men det kändes inte längre som om underkäken skulle drivas upp i skallen på henne. Hon skulle gladligen ha gått i fots, till och med barfota. Men Bail Domon hade sagt att det skulle verka konstigt. Folk skulle kanske undra varför kvinnorna inte åkte när det fanns gott om plats på flaket. Och det sista de ville var att någon skulle lägga märke till dem. Själv behövde han naturligtvis inte skumpa runt som en säck rovor. Han gick framför kärran tillsammans med 10 av de 20 sjömän som han hade tagit med som eskort. Fler än så skulle väcka misstankar, hävdade han. Hon anade att det skulle ha blivit ännu färre om det inte vore för henne och de båda andra kvinnorna. Ovanför dem var den molnfria himlen ännu grå, men redan när de gav sig av från värdshuset hade det börjat ljusna. Det var fortfarande nästan tomt på gatorna och tyst, förutom mullret från vagnshjulen och knarret från hjulaxeln. När solen steg över horisonten skulle människorna börja våga sig ut igen. Men de enda som syntes till nu var små klungor med män i säckiga byxor och mörka cylindriska hattar. De drog sig undan på ett sätt som antydde att de hade haft tvivelaktiga sysselsättningar under dygnets mörka timmar. Ett stycke gammal segelduk låg över kärran, men den var noggrant arrangerad så alla skulle se att det enda som fanns under den var 3 stora korgar. Likväl stannade några av grupperna med karar upp likt hundflockar och ovanför slöjorna följde deras ögon kärrans framfart. Tydligen var 20 karar med enterhuggare och påkar mer än de ville ge sig i kast med, för alla skyndade strax vidare. Plötsligt körde hjulet ner i ett stort hål där folk hade grävt upp gatstenar under något av upploppen. Kärran försvann under Elaine och hon bet sig nästan i tungan när hon återslog i flaket med en hård smäll. Eganin och hennes korslagda armar. Elaine tog tag i kanten på flaket och blängde mot Shonshen-kvinnan. Det visade sig att Eganin också höll sig fast med båda händerna med ganska skärrad min. Det är inte riktigt som att stå på däcken då, sa hon. Ninib gjorde en grimas och försökte flytta sig längre bort från Shonshen-kvinnan, vilket skulle bli svårt om hon inte tänkte sätta sig i knät på Elaine. Jag ska tala med bäste Bail Domon, muttrade hon menande. Precis som om det här med kärran inte hade varit hennes förslag till att börja med. Det krängde till igen och hon stängde tvärtmunnen. Alla 3 var klädda i gråbrunt ylle, tunnvävt men strävt och inte särskilt rent. De simpla bondkvinneklänningarna var som oformliga säckar jämfört med de åtsittande sidenplagg som Brandra var så förtjust i. Flyktingar från landet som tjänade ihop till ett mål mat efter bästa förmåga. Det var vad de skulle föreställa. Eganin hade varit synbart lättad när hon fick se klänningarna, vilket var nästan lika underligt som att hon satt hos dem på kärra nu. Elaine hade inte trott att det senare ens var tänkbart. De hade haft en ganska het diskussion. Det var åtminstone vad männen kallade det, i de fallande blomstrens kammare. Men hon och Ninib hade bemött de flesta av deras dumma invändningar och ignorerat resten. De båda måste komma in i Panarkpalatset och det så fort som möjligt. Det var då Domen hade kommit med ännu en invändning, en som inte var lika oförståndig som de andra. Ni kan inte komma in i palatset ensamma, muttrade den skäggige smugglaren och glodde ner på sina nävar på bordet. Ni säger att ni inte tänker leda kraften om ni inte måste, för att det skulle varna dessa svarta Aesir. De hade inte tyckt att det var nödvändigt att nämna att en av de förlorade var inblandade. I så fall måste ni ha någon som kan svinga en påk om det skulle behövas. Och det skulle inte skada med någon som kunde hålla uppsikt heller. Tjänarna känner igen mig. Jag har också fört gåvor till panarken. Jag kommer med er. Han skakade på huvudet och brummade. Ni får mig verkligen att lägga huvudet på stupstocken, bara för att jag lämnade er i fam. Ödet stinger mig om det inte är så. Nåväl, nu är det sagt. Det här kan ni inte ha någonting emot. Jag går med er in. Du är en dåre, Ilianare, sa Julian föraktfullt innan vare sig hon eller Ninib hann öppna munnen. Tror du att tarabonierna skulle låta dig traska runt i palatset som det lyster? En simpel smugglare från Ilien. Jag vet hur en tjänare för sig, hur man böjer nacken och får någon tjockskallig adelsman att tro. Han arklade sig och fortsatte hastigt utan att titta på Ninive eller henne. Det är jag som borde gå med dem. Thom skrattade åt de båda andra männen. Tror ni att någon av er skulle kunna passera som tarabonier? Det kan jag. Jag har dem här om du skulle knipa. Han fingrade på sina långa mustascher. Dessutom går det inte att promenera runt i panarkpalatset med knöl, påk eller stav. Ett mer diskret vapen är vad som behövs. Han gjorde en virvlande handrörelse och plötsligt uppenbarade sig en kniv. Den snodde runt mellan hans fingrar innan den försvann igen, lika snabbt upp i ärmen, misstänkte Elaine. Ni vet alla tre vad ni har att göra, förresten Ninive. Och det kan ni inte om ni ska valla oss som ett par gäss på väg till marknaden. Hon tog ett djupt andetag och fortsatte i mildare ton. Om det hade funnits någon möjlighet att ha med någon av er skulle jag uppskatta ett till par ögon. Om inte annat, men det går inte. Vi måste gå själva och det är ingenting att göra någonting åt. Jag kan följa med er, sa plötsligt Egeinin från det hörn där Ninive hade sagt åt henne att ställa sig. Allas blickar vändes mot henne och hon mötte dem med fundersam min, som om hon inte var riktigt säker själv. Dessa kvinnor, de är mörkvänner. De borde bringas inför rätta. Själv blev Elaine bara helt häpen över Egeinins erbjudande. Men Ninive vitnade i mungiporna och såg ut att vilja slå kvinnan i huvudet. Tror du att vi skulle lita på dig, Sean Charnier, sa hon med kall röst. Innan vi ger oss av kommer du att vara inlåst i ett förrådsrum, hur mycket prat än. Egeinin avbröt henne. Jag svär vid mitt hopp om ett högre namn, sa hon och la händerna över hjärtat, den ena ovanpå den andra. Att jag ej ska förråda er på något sätt. Att jag ska lyda er och skydda er för angrepp tills ni har kommit oskadda ur panarkpalatset. Sen bugade hon sig tre gånger, djupt och formellt. Elaine hade ingen aning om vad detta hopp om ett högre namn innebar. Men Shonshen-kvinnan fick det sannoliken att låta som en bindande ed. Det skulle kunna gå, sa Domon, långsamt och motvilligt. Han tittade på Egeinin och skakade på huvudet. Ödet stinger mig. Om det är fler än två eller tre av mina mannar som jag skulle satsa på i kamp mot henne. Ninive sneglade bistert på sin hand. Hon höll i ett halvdussin av sina långa flätor och ryckte sedan målmedvetet till. Ninive, sa Elaine med bestämd röst. Du sa själv att du skulle uppskatta ett par ögon till, och det skulle sannligen jag också. Om vi nu ska klara det här utan kraften skulle jag dessutom inte ha något emot någon som kan handskas med övernitiska vakter. Jag rör inte på en kar med bara händerna, och inte du heller. Du minns själv hur bra hon kan slåss. Ninive blängde på Egeinin, gav Elaine en mörk blick och stirrade sedan på männen, som om de hade planerat det här bakom ryggen på henne. Till sist nickade hon emellertid. Gott, sa Elaine. Då blir det tre klänningar istället för två, mäster Dumon. Nu är det bäst att ni kommer iväg, ni tre. Vi vill vara härifrån när det dagas. Kärran stannade med ett ryck som fick Elaine att vakna ur sina dagdrömmar. Dumon blev utfrågad av några vitrockar som hade suttit av från sina hästar. Gatan mynnade ut i ett torg bakom Panarkpalatset. Ett torg som var mycket mindre än det på framsidan. På andra sidan torget reste sig palatsets vita marmormurar och smäckra torn med spröda stenornament och snövita kupoler med förgyllda toppar, krönta av gyllene spiror eller vindflöjlar. De gator som löpte på ömse sidor om palatset var både mycket bredare och mycket rakare än de flesta andra i staden. Ett långsamt klapper av hästhovar mot torgets stenläggning avslöjade att ännu en ryttare nalkades. Det var en lång man med blänkande hjälm och ett glänsande harnesk som tittade fram under den vita manteln med sin gyllene sol och blodröda hederstav. Elaine böjde ner huvudet. Av de fyra kokarderna under den flammande solen slöt hon sig till att detta var Jashim Carradine. Mannen hade aldrig sett henne, men om han såg att hon stirrade skulle han kanske undra varför. Hovtrampet fortsatte över torget utan att stanna. Egeinin hade också vänt ned ansiktet, men Niniv tittade efter inkvisitorn med rynkade ögonbryn. Den där mannen är väldigt bekymrad över någonting, muttrade hon. Jag hoppas att han inte har hört. Panarken är död! Hördes plötsligt en mansröst ropa från andra sidan torget. De har dödat henne! Det var omöjligt att avgöra vem som hade ropat eller var han befann sig. De gator som Elaine kunde se var fulla av beridna vitrockar. Hon vred på huvudet och såg ner för gatan där deras kärra just hade rullat. Vad hon såg fick henne att önska att vakternas utfrågning av Dumon kunde gå lite fortare. Folk hade börjat samlas nere vid den första kröken där de trampade runt och spanade upp mot torget. Thom och Julian hade tydligen skött sin ryktespridning väl under natten. Nu hoppades hon bara att inte allting skulle explodera medan de ännu var kvar här ute. Om ett upplopp skulle börja nu, det enda som hindrade hennes händer från att börja darra var hennes hårda grepp om flaket. Ljus, en vild pöbelhop här ute och svarta aja där inne och kanske Mogedin. Jag är så rädd att munnen blivit alldeles torr. Niniv och Egeinin iakttog också folkhopen som växte nedåt gatan och de blinkade inte ens. Jag tänker inte vara feg, det tänker jag inte. Kärran rullade framåt och hon drog en lättad suck. Det tog henne ett ögonblick att inse att de båda andra kvinnorna hade gjort likadant. De kom fram till en port som inte var mycket bredare än kärran själv och där blev Dumon utfrågad igen. Denna gång var det av män med spetsiga hjälmar och bröstharnesk där bilden av ett gyllene träd var uthamrad i relief. Soldater ur Panarklegionen. Nu var frågorna kortare och Elaine tyckte sig se en liten börs byta ägare. Så var de slutligen innanför muren och rullade fram över den kullerstenslagda gården framför köket. Dumon var fortfarande med, men sjömännen stannade utanför tillsammans med soldaterna. Så snart vagnen stannade hoppade Elaine ned och ställde sig på stenläggningen. Hon var barfota och stenarna var hårda. Det var svårt att tro att en tunn skosula kunde göra så stor skillnad. Egeinin klättrade fram i kärran och lyfte ut korgarna. Niniv tog den första på ryggen med ena handen bakom sig för att hålla under botten och den andra över axeln så att hon kunde gripa om kanten. Korgarna var fyllda nästan till bredden med långa vita pepparfrukter, en aning rynkiga efter den långa färden från Sardé. Medan Elaine tog emot sin korg kom Dumon bort till deras ända av kärran och låtsades inspektera ispepparen. Det verkar som om vitrockarna och Panarklegionen är nära att fara på varandra, mumlade han medan han klämde på frukterna. Löjtnanten vid porten sa att Panarklegionen skulle kunna försvara Panarken på egen hand om inte hälften av deras styrkor hade blivit skickade till ringborgarna. Yashim Carradine får träffa Panarken, men det får inte legionens generalkapten. Och de är inte så förtjusta i att alla vakter inne i palatset kommer från stadsgardet. Vore man misstänksam skulle man kunna tro att någon vill ha Panarkens vakter att bevaka varandra mer än någonting annat. Det är bra att veta, mumlade Ninni utan att titta på honom. Man får veta mycket nyttigt om man lyssnar på karars skvaller. Det har jag alltid sagt. Domon grymtade surt. Jag ska följa er in, men sen måste jag tillbaka till mina mannar och se till att de inte blir indragna i folkmassan. Varenda sjöman från vartenda fartyg som Domon hade i hamn befann sig ute bland gatorna runt palatset. Elaine drog upp sin egen korg på ryggen och följde de båda andra kvinnorna bakom Domon. Hon höll huvudet nedböjt och ryckte till för varje steg hon tog, de som fick stiga in på kökets rödbruna kakelgolv. Lukten från kryddor, såser och stekt kött låg tung här inne. Ispeppar till Panarken, förkunnade Domon. En gåva från Bale Domon, en hederlig redare i denna stad. Mer ispeppar, sa en kraftig kvinna i förkläde. Hon hade mörka flätor och den ständiga slöjan. Hon tittade knappt upp från det silverfat där hon just satte en konstfullt vikt servett till rätta bredvid några tallrikar av tunt gyllene havsfolksporslin. I köket fanns ytterligare dryga dussinet kvinnor med förkläden och dessutom ett par pojkar som vände stekspetten över två av de sex eldstäderna. Men det var tydligt att det var den första kvinnan som förestod köket. Nåväl, Panarken tyckte tydligen om förra omgången. Ställ dem i förrådet där. Hon vinkade mot en av dörrarna i andra änden av rummet. Jag har inte tid med er nu. Elaine höll blicken fäst vid golvet medan hon travade efter Ninni och Egeinin. Hon svettades och det berodde inte på värmen från järnugnarna och eldstäderna. Bredvid ett av borden stod en mager kvinna klädd i en grön sidenklänning som inte var av tarabonesiskt snitt. Kvinnan kliade en tanig grå katt bakom öronen medan den lapade grädde från ett porslinsfat. Katten, kvinnans smala ansikte och den breda näsan gjorde det uppenbart vem hon var. Marilyn Gemelfin, en gång tillhörande bruna Aja, nu svarta. Om hon lyfte blicken från sin katt, om hon verkligen blev medveten om dem, skulle de inte behöva leda kraften för att hon skulle veta att två av dem kunde det. På så här nära håll skulle kvinnan kunna känna förmågan hos dem. Svetten droppade från Elaines nästopp när hon äntligen kunde skjuta igen förrådsdörren med höften. Såg du henne? Frågade hon med låg röst, samtidigt som hon nästan lät korgen falla ner på golvet. Strax under taket var den vitrappade väggen genombruten med ett mönster av hål som lät ett svagt ljus falla in från köket. Det stora rummet var fyllt med rader av höga hyllor där stora burkar med kryddor var uppradade tillsammans med säckar och nätpåsar med grönsaker. Överallt stod det tunnor och kaggar och på krokar i taket hängde ett dussin flodda och urtagna lamm och dubbelt så många gäss. Enligt en kartskiss över byggnaden som Thom och Domon med förenade krafter hade ritat var detta det minsta av palatsets förrådsrum. Detta är motbjudande, sa hon. Jag vet att Rendras kök är välförsett, men hon köper i varje fall det hon behöver när hon kan. Här har folk festat medan... Spara på bekymren tills du kan göra någonting åt dem, viskade Ninni vast. Hon hade vänt sin korg upp och ner på golvet och var i färd med att dra av sig den grova klänningen. Egeinin stod redan i bara särken. Ja, jag såg henne. Om du vill att hon ska komma in här och titta efter vad det är för oväsen så är det bara att fortsätta prata. Elaine fnös men sa ingenting. Så högt hade hon inte talat. Hon drog av sig sin egen klänning och skälpte ut ispepparn ur sin korg tillsammans med det som hade legat dolt under frukterna. Bland annat en vit klänning i finspunnet ylle med grönt skärp. Över vänstra bröstet var ett grönt träd med mäktig krona broderat, ovanpå konturen till ett treflikigt blad. Hon bytte ut sin smutsiga slöja mot en som var ren i nästan silkestunt linne. På fötterna satte hon vita tofflor med mjuka sulor, vilket hon var tacksam över efter den korta promenaden från kärran till köket. Sjönsenkvinnan hade varit först med att ta av sig de gamla kläderna, men var likväl sist att få på den vita klänningen. Hon muttrade hela tiden om otillständigt och tjänsteflicka, och Elaine begrep inte alls. Det var tjänarinneklänningar. Hela planen byggde på att tjänare kunde gå vart som helst och att det redan fanns så många i palatset att ingen skulle lägga märke till ytterligare tre. Och otillständigt. Elaine mindes att hon till en början hade varit en aning tveksam inför att gå i tarabonesiska kläder, men hon hade snart vant sig. Och även om yllet i de här klänningarna var tunt kunde det inte smita åt på samma sätt som sidentyg. Egeinin tycktes ha en synnerligen strikt uppfattning om vad som passade sig. Till sist var emellertid även hon färdig. De gamla klänningarna hade de lagt ner i korgarna och återtäckt över dem med ispeppar. Marilyn Gemelfin var inte längre kvar i köket, men den grå katten med de fransiga öronen lapade fortfarande från gräddfatet. Elaine och de båda andra gick mot dörren som ledde längre in i palatset. En av köksorna stod med nävarna mot sina fylliga höfter och blängde på djuret. Jag skulle vilja strypa den där katten, muttrade hon och ruskade ilsket på huvudet så att de ljusbruna flätorna svängde av och an. Den får så mycket grädde den vill ha och jag får klara mig på vatten och bröd bara för att jag tog en droppe grädde på bären till frukost. Skatta dig lycklig som inte är ute på gatan eller dinglar från galgen. Köksföreståndarinnan lät inte medlidsam. Kommer ni hit i mitt kök för att promenera runt som i en annan trädgård, era lata suggor? Är ni här för att hämta hennes nåd Ispans frukost? Om hon inte får den när hon vaknar lär ni få lära er rätt och annat. Nå? Hon pekade på silverbrickan som hon hade arbetat med tidigare, nu övertäckt med en snövit linneduk. De kunde inte säga någonting. Ett par ord skulle räcka för att avslöja att de inte var från Terrorborn. Elaine tänkte snabbt, neg som en tjänsteflicka och tog upp brickan. En tjänare som bar på någonting hade en uppgift att fylla och skulle förmodligen inte bli stoppad eller tillsagd att göra någonting annat. Hennes nåd Ispern. Det var för all del ett tämligen vanligt namn i Terrorborn. Men det fanns också en Ispern på listan över de svarta systrarna. Så du hånar mig, din lilla kossa, röt den feta kvinnan och började komma runt bordet medan hon hotfullt viftade med sin tjocka träslev. Elaine kunde inte göra någonting utan att avslöja sig, bara stå kvar och bli slagen eller springa därifrån. Hon pilade ut ur köket med brickan i händerna och Ninniv och Egeinin följde henne tätt i hälarna. De förföljdes av kokerskans arga rop, men lyckligtvis inte av kvinnan själv. Elaine såg för sig hur den runda kvinnan jagade dem i spårsträck genom palatset och var nära att fnittra hysteriskt. Håna henne? Hon var helt säker på att det var precis samma nigning som tjänarinnorna hemma hade gjort inför henne 1000 gånger. Ännu fler förrådsrum kantade den smala korridoren som ledde bort från köket. Här fanns också höga skåp för kvastar och skurborstar, såpa och hinkar, dukar och servetter. Alla tänkbara saker. Ninniv hittade en buskig fjädervippa i ett skåp. Egeinin tog famnen full med hopvikta handdukar ur ett annat och en stadig mortelstöt av sten ur ett tredje. Mortelstöten gömde hon under handdukarna. En påk kan komma väl till pass, sa hon när Elaine höjde frågande på ögonbrynen. Särskilt när ingen vet att man har den. Ninniv fnös men sa ingenting. Hon hade knappt låtsats om med Gainin sedan hon gick med på att låta Sjönsenkvinnan följa med. Längre in i palatset blev korridorerna högre och bredare. Friser kantade de vita väggarna och taket var prytt med arabesker i glänsande guld. Långa färggranna mattor löpte över de vita golvplattorna. Siliga guldlampor på förgyllda stativ gav ljus och en doft av parfymerad olja. Ibland mynnade korridoren ut i borggårdar omgärdade av gångar innanför smäckra, räfflade kolonner. Ovanför fanns balkonger med siligt utmejslade stenräcken. Här och där bubblade stora fontäner. Röda, vita och gyllene fiskar simmade under bladen till väldiga vita näckrosor. Inte alls som i staden utanför. Då och då såg de andra tjänare, män och kvinnor som hastade fram på sina ärenden i vita kläder med trädet och bladet broderade på ena axeln. De såg också män i stadsgardets grå rockar och stålhjälmar beväpnade med stavar eller påkar. Ingen tilltalade dem eller tittade ens efter dem. Inte efter tre tjänstekvinnor som av allt att döma skötte sina sysslor. Till sist nådde de den smala tjänartrappan som fanns utmärkt på deras kartskiss. Kom nu ihåg, sa Niniv tyst. Vänd om ifall det står vakter vid hennes dörr. Vänd om ifall hon inte är ensam. Hon är långt ifrån det viktigaste skälet till att vi är här. Hon tog ett djupt andetag och förmådde sig att titta på Egeinin. Om du låter någonting hända henne. Då hördes svagt ljudet av en trumpetstöt utifrån. Ett ögonblick senare ljöd en gonggong inne i palatset. Och genom korridoren hördes röster som ropade ut order. De skymtade män i stålhjälmar som med springande steg skyndade bort längs korridoren. Vi behöver kanske inte bekymra oss om vakter utanför dörren, sa Elaine. Upploppet hade tagit sin början utanför på gatorna. Thom och Julian hade spritt ut rykten för att en folkhop skulle samlas och Drummonds sjömän skulle hetsa på människorna. Hon var ledsen att detta var nödvändigt, men oroligheterna skulle dra bort de flesta stadsgardisterna ur palatset. Kanske alla om de hade tur. Människorna där ute visste det inte själva, men de deltog i ett slag för att rädda sin stad från svarta Aja och världen från skuggan. Egeinin borde gå med dig, Niniv. Det är din del som är viktigast. Om någon behöver skydd så är det du. Jag behöver inte hjälp av någon Shonshanier. Niniv la dammvippan över axeln som ett spjut och stegade iväg längs hallen. Hon rörde sig sannligen inte som en tjänare, inte med sina militäriska steg. Borde vi inte sätta igång med vår uppgift, sa Egeinin. Upploppet kommer inte att dra åt sig allas uppmärksamhet särskilt länge. Elaine nickade. Niniv hade försvunnit ur synhåll runt ett hörn. Trappan var smal och låg gömd i muren för att tjänarna skulle kunna passera så obemärkt som möjligt. Korridorerna på andra våningen liknade dem på första, förutom att dörröppningarna med sina dubbla spetsvalv lika ofta kunde leda ut till en balkong med siliga stenräcken som till ett rum. De mötte betydligt färre tjänare när de närmade sig palatsets västra del och ingen ägnade dem mer än en flyktig blick. Fantastiskt nog var korridoren utanför panarkens gemak tom. Det stod inga vakter framför de breda dörrarna med snidade träd, också de infogade i ett dubbelt spetsvalv. Vad hon än hade sagt till Niniv hade hon visserligen inte tänkt vända tillbaka även om det hade funnits vakter. Men det blev onekligen lättare så här. Något senare var hon inte lika säker. Hon kände hur någon ledde kraften i något av rummen bakom dörren. Flödena var inte så starka, men det var någon som vävde kraften där. Om det inte var fixerade flöden. Och det fanns inte många kvinnor som kunde knyta åt sin väv på det sättet. Vad är det fatt? Frågade Egeinin. Elaine insåg att hon hade stannat. En av de svarta systrarna är där inne. En eller fler. Det var i varje fall bara en som använde kraften. Hon tryckte sig mot dörren. En kvinna sjöng där inne. Hon la örat mot det snidade träet och hörde en oanständig text. Dämpad men helt urskiljbar. Mina bröst är runda. Mina höfter och... Jag kan lägga kull matroser i flock. Förbluffad drog hon sig tillbaka och porslinsfatet gled på brickan under duken. Hade hon på något sätt kommit till fel rum? Nej, hon hade lagt kartskissen på minnet. Dessutom var dörrarna som ledde till panarkens gemak de enda i hela palatset som var prydda med snidade träd. Då måste vi lämna henne, sa Eugenin. Du kan inte göra någonting utan att avslöja din närvaro för de andra. Det kanske jag kan. Om de känner att jag leder kraften kommer de att tro att det är hon som är där inne. Hon bet sig fundersamt i underläppen. Hur många var de? Hon kunde göra åtminstone 3 eller 4 saker samtidigt med kraften. Och där kunde bara Egwene och Ninive mäta sig med henne. I sina tankar räknade hon upp de andoranska drottningar som hade visat mod i stunder av stor fara. Tills hon insåg att det blev en lista över alla Andors drottningar. En dag blir jag också drottning. Jag kan vara lika modig som dem. Hon gjorde sig redo och sa sedan: slå upp dörrarna, Eugenin, och kasta det sedan ner så att jag kan se hela rummet. Sjönskänkvinnan tvekade. Slå upp dörrarna. Elaine blev förvånad över sin egen röst. Hon hade inte försökt tala på något särskilt sätt. Men rösten var tyst, lugn, befallande. Eugenin nickade, nästan en bugning, och kastade genast upp båda dörrarna. Mina lår är starka som ankarspel, min kyss kan spränga. Den som sjöng var en kvinna med mörka flätor som stod till halsen insvept i flöden av luft. Hon var klädd i en fläckig, skrynklig, tarabonesisk klänning i rött siden och avbröt sig tvärt när dörren slogs upp med ett brak. På en divan låg en kvinna med sprött utseende, iklädd en höghalsad, ljusblå klänning i Cair Hainskt snitt. Hon hade nickat i takt med sången, men slutade nu tvärt och sprang på fötter. Flinet på hennes rävaktiga ansikte byttes mot raseri. Chimail omgavs redan av Shairas glöd, men hon hade ingen möjlighet att försvara sig mot Elaine. Bestört över den syn som mötte henne, omfamnade Elaine urkällan och slungade ut flöden med luft som klädde in kvinnan från skuldrorna till fotlederna, samtidigt som hon vävde en sköld av ande och slog ned den mellan kvinnan och urkällan. Glöden kring Chimail slocknade och hon for iväg över divanen som om en galopperande häst hade törnat emot henne. Hon vände upp ögonen och landade medvetslös på rygg 3 steg bort på den grön och guldmönstrade mattan. Kvinnan med de mörka flätorna spratt till när hennes bojor plötsligt upphörde att finnas. Hon lät vantroget händerna fara över sin kropp medan hon stirrade först på Chimail, sedan på Elaine och Eugenin. Elaine knöt åt flödena som höll fast Chimail och skyndade in i rummet. Sökte efter andra svarta systrar. Bakom henne stängde Eugenin dörrarna. Det verkade inte finnas någon annan där. Var hon ensam? Frågade hon barskt den rödklädda kvinnan. Det var panarken, att döma av Ninives beskrivning. Ninive hade nämnt någonting om en sång. Du är inte en av dem, sa Amathera tvekande medan hon tittade på deras klänningar. Ni är också Aesir. Det verkade som om hon ville betvivla detta, trots vad som hade hänt med Chimail. Men är inte med dem. Var hon ensam, fräste Elaine, och Amathera hoppade till. Ja, ensam. Ja, hon... Panarken gjorde en plågad grimas. De andra tvingade mig att sitta på min tron och uttala de ord som de la i min mun. Det roade dem att ibland låta mig skipa rättvisa och ibland begå fasansfulla orättvisor. Domar som kan skapa split i flera generationer om jag inte kan rätta till dem. Men hon, hennes små fylliga läppar särades i en vild grimas. De satte henne att bevaka mig. Hon gjorde mig illa utan annat skäl än att hon ville se mig gråta. Hon tvingade mig att äta en hel bricka med ispeppar och lät mig inte dricka en droppe vatten förrän jag bad på mina bara knän. Och hon skrattade. I mina drömmar drar hon mig i fötterna till toppen av morgontornet och låter mig falla. Det är en dröm, men det känns som verklighet. Och varje gång skriker jag. Och varje gång låter hon mig komma lite närmare marken. Och hon skrattar. Hon tvingar mig att lära mig liderliga danser och oanständiga sånger. Och sen skrattar hon och säger att hon innan de ger sig av ska ha mig att sjunga och dansa inför... Med ett tjut som från en anfallande vildkatt kastade hon sig över divanen, ned över den bundna kvinnan. Hon fäktade vilt och dunkade på kvinnan med knytnävarna. Egein instod med armarna i kors framför dörren och syntes beredd att låta det fortsätta. Men Elaine vävde flöden av luft runt Amatheras midja. Till sin förvåning kunde hon lyfta bort henne från den redan medvetslösa kvinnan och ställa ner henne på fötter. Kanske hade hennes styrka vuxit när Jorin lärde henne att hantera sina stora vävar av luft. Amathera sparkade mot Timael och blängde på Elaine och Egeinin när hon missade. Jag är panark av Terraborn och jag ämnar skipa rättvisa över denna kvinna. Hon såg tjurig ut med hopsnörpt rosenknoppsmun. Tänkte hon inte på vem hon var, på det ämbete som hon uppbar? Hon var kungens jämlike, en regent. Och jag är en Aes Sedai som har kommit för att rädda dig, sa Elaine svalt. Hon insåg att hon fortfarande höll i brickan och ställde snabbt ner den på golvet. Kvinnan verkade ha tillräckligt svårt att se bortom de vita tjänarinneklänningarna ändå. Chimails ansikte var alldeles rött. Hon skulle ha blåmärken när hon vaknade. Utan tvekan färre än hon förtjänade. Elaine önskade att de på något sätt hade kunnat föra med sig Chimail. Att de hade kunnat ställa åtminstone en svart syster inför rätta i tornet. Vi har kommit med stor fara för oss själva för att ta dig härifrån. När vi har gjort det kan du nå Panarklegionens generalkapten och Andrik och hans här så att du kan driva ut dessa kvinnor härifrån. Kanske har vi sån tur att vi kan föra några av dem till doms. Men först måste vi se till att du kommer undan dem. Jag behöver inte Andrik, muttrade Amathera. Elaine kunde ha svurit på att hon nästan tillade längre. Palatset omges av soldater från min legion, det vet jag. Jag har inte fått tala med någon av dem. Men när de väl ser mig och hör min röst kommer de att göra vad som måste göras. Ni Aes Sedai kan inte använda kraften för att skada. Hon tystnade och blängde på den medvetslösa Timael. Ni kan i varje fall inte använda den som vapen, eller hur? Det vet jag. Elaine överraskade sig själv med att väva små, små flöden av luft. Ett flöde för var och en av Amatheras tunna flätor. Flätorna lyftes rakt upp i luften och den plutmunnade fårskallen hade inget annat val än att resa sig på tå och följa med. Elaine fick henne att gå på det viset, på tå, tills hon stod precis framför henne, med en indignerad blick i de stora, mörka ögonen. Nu ska du lyssna på mig, Panark Amathera av Terraborn, sa hon med iskall röst. Om du försöker nå dina soldater kan mycket väl Timaels kumpaner fånga in dig, binda dig och lämna dig tillbaka till henne. Än värre, de kan få veta att jag och mina vänner är här och det tillåter jag inte. Vi ska krypa ut härifrån och om du inte samtycker ska jag binda dig, sätta munkavle på dig och lämna dig här bredvid Chimail i väntan på att hennes vänner ska hitta dig. Det måste finnas något sätt att ta med Chimail också. Förstår du mig? Amathera nickade. En liten nick på grund av det spända håret. Egein inlät höra ett gillande ljud. Elaine släppte flödena och kvinnans hälar slog i det mattklädda golvet. Nu ska vi se om vi kan hitta några kläder åt dig som passar att smyga i. Amathera nickade igen, men hennes min var trumpnare än någonsin. Elaine hoppades att Ninive hade det lättare på sitt håll. Ninive hade redan börjat vifta med dammbippan när hon steg in i den stora utställningssalen med dess skog av smala kolonner. Samlingen behövde säkert ständigt dammas och ingen skulle lägga märke till en kvinna som utförde någonting som behövde utföras. Hon såg sig omkring och hennes blick drogs till ett skelett av någonting som liknade en långbent häst med en lång hals som fick huvudet att hamna 20 fot över golvet. Den väldiga salen låg tom omkring henne. Däremot kunde någon komma in när som helst. Tjänare som hade fått i uppgift att städa, eller Leandrin och alla hennes kumpaner som kom för att leta. För säkerhets skull behöll hon dammbippan i ett fast grepp medan hon hastade bort till den vita stenpiedestalen där de matta svarta armbanden och kragen hade legat. Hon insåg inte att hon hade hållit andan förrän hon åter andades ut när hon såg att sakerna fortfarande var kvar. 50 steg längre bort stod glasskåpet med sigillet av Quendilar, men detta kom först. Hon klev över det tjocka vita silkesrepet och förde handen till den breda, ledade kragen. Lidande, vånda, sorg. Känslorna strömmade genom henne och fick henne att vilja gråta. Vad var detta för någonting som kunde dra till sig all denna smärta? Hon drog tillbaka handen och blängde på den svarta metallen. Gjord för att kontrollera en man som kunde leda kraften. Leandrin och hennes svarta systrar tänkte använda den för att styra Rand. Omvända honom till skuggan. Tvinga honom att tjäna den svarta. Någon från hennes by, styrd och utnyttjad av Aesir. De tillhörde svarta Aya. Men Aesir var de, lika säkert som att en rängsmidande Moraine var det. Egeinin fick mig att tycka om en smutsig Shonshanier. Hon insåg hur illa den sista tanken passade in och förstod med ens att hon medvetet försökte bli arg, tillräckligt arg för att kunna leda kraften. Hon omfamnade urkällan och kraften fyllde henne. I samma stund kom en tjänarinna med trädet och bladet broderat på axeln in i salen. Ninni formligen skälvde av önskan att leda kraften, men hon väntade, lyfte till och med dammbippan och drog dess fjädrar över kragen och armbanden. Tjänarinnan började gå över det ljusa stengolvet. Hon skulle strax gå igen, och då kunde Ninni göra vad? Stoppa sakerna i sin bältespåse och ta dem därifrån, men skulle tjänarinnan gå? Varför trodde jag att hon skulle gå igen? Istället för att stanna och arbeta. Hon sneglade bort mot kvinnan som kom mot henne. Naturligtvis, ingen kvast eller mopp, ingen dammbippa, inte ens en trasa. Vad hon än hade kommit hit för att göra så kan jag inte ta... Plötsligt såg hon kvinnans ansikte tydligt. Robusta, välformade drag, mörka flätor. Ett nästan vänligt men egentligen ointresserat leende. Absolut inte hotfullt, inte på något vis. Det var inte riktigt samma ansikte, men hon kände igen det. Innan hon hann tänka hade hon slagit till, vävt ett järnhårt flöde av luft för att krossa detta ansikte. Genast omgavs den andra kvinnan av Shaidars glöd och hennes utseende förändrades. Nu var det på något sätt mer majestätiskt, stoltare. Mogadins ansikte så som Ninniv mindes det. Men kvinnan var också häpen, förvånad över att hon inte hade kunnat närma sig obemärkt. Och Ninivs flöde skars av som av en rak knivsvass ägg. Flödet slog tillbaka mot Ninniv likt en pisksnärt och hon vacklade som om någon hade slagit henne. Den förlorade for ut med en invecklad väv av ande med inslag av vatten och luft. Ninniv hade ingen aning om vad det var avsett att göra. Desperat försökte hon skära av det på samma sätt som hon hade sett den andra kvinnan göra, med en skarpäggad väv av ande. Ett kort ögonblick kände hon tillgivenhet, kärlek, dyrkan för denna magnifika kvinna som skulle nedlåta sig till att låta henne. Den komplicerade väven skars av och Mogadin snubblade till. En efterklang dröjde kvar i Ninivs medvetande. Ett färskt minne av en önskan att lyda, krypa och behaga. Samma sak som hade hänt vid deras första möte. Det gjorde hennes raseri ännu hetare. Hon lockade fram den knivskarpa sköld som Egwene hade använt för att skärma av Amiko Nagoyin. Mer ett vapen än en sköld och slungade den mot Mogadin. Och den stoppades av ett motflöde, ande mot ande, just innan den skulle skära av Mogadin från urkällan för evig tid. Återkom ett motangrepp från den förlorade som en huggande yxa, avsett att skära av Ninni på samma sätt, för alltid. Ninni parerade desperat. Under all sin brede var hon skräckslagen, insåg hon plötsligt. Mogadin försökte att släcka henne och att hålla tillbaka den förlorades angrepp samtidigt som hon själv försökte göra samma sak med den andra kvinnan tog all hennes kraft i anspråk. Kraften kokade i henne tills hon trodde att hon skulle sprängas. Hennes knän darrade av ansträngningen att stå upp. Och all den kraft som hon tog in slukades av de båda uppgifterna. Hon hade inte så mycket över att hon ens kunde tända ett ljus. Mogadins yxblad av ande växlade mellan att vara vasst och trubbigt. Men om det nådde sitt mål skulle det inte spela någon större roll. Ninive kunde inte se någon egentlig skillnad mellan att bli släckt och att bara bli avskärmad och utlämnad till denna kvinnas nåd. Den vassa äggen nuddade vid flödet av kraft från urkällan till Ninive, likt ett knivblad som låg mot halsen på en kyckling. Liknelsen var alltför träffande, och Ninive önskade att hon inte hade kommit att tänka på den. I hennes bakhuvud hördes en liten röst pladdra hysteriskt. O ljus, låt henne inte göra det. Låt henne inte göra det. O goda ljus, inte det. Ett ögonblick övervägde hon att avbryta sitt eget försök att skärma av Mogadin. Hon var hela tiden tvungen att tvinga tillbaka rakknivsskärpan hos sin sköld. De sammanvävda flödena ville inte behålla den vassa äggen. Hon kunde släppa skölden och använda styrkan till att tvinga tillbaka Mogadins angrepp än mer. Kanske skära av det. Men om hon gjorde det skulle den andra kvinnan inte längre behöva försvara sig och kunde lägga all styrka på sitt angrepp. Och hon var en av de förlorade, inte bara en svart syster. En kvinna som hade varit Aishidé under sagornas ålder, då Aishidéerna hade varit mäktiga att utföra dåd som ingen ens drömde om nu. Och Mogadin skulle angripa henne med hela sin styrka. Om en man hade kommit in i salen just då, eller en kvinna som inte kunde leda kraften, skulle de bara ha sett två kvinnor som stod på varsin sida av ett silkesrep, knappt 10 fot från varandra. Två kvinnor som stirrade på varandra i en väldig sal full av sällsamma föremål. De skulle inte ha sett någonting som tydde på att de båda kvinnorna utkämpade en duell. Inget kringskuttande och svärdsvingande så som män brukade göra. Ingenting som krossades eller slogs sönder. Bara två kvinnor som stod stilla på golvet. Men en duell var det likväl, kanske på liv och död, mot en av de förlorade. Nu går alla mina fina planer om intet, sa plötsligt Mogadin med spänd, ilsken röst. Hon höll i sin kjol med vitnande knogar. I allra bästa fall kan jag ställa allt till rätta igen. Men det kommer att bli svårt och slitsamt. Kanske är det omöjligt. Du ska få plikta för detta, Ninive Valmer. Det lovar jag dig. Detta har varit ett så behagligt gömställe. Och de blinda kvinnorna har en samling synnerligen användbara föremål i sin ägo. Även om de inte... Hon skakade på huvudet och blottade tänderna i en vild grimas. Den här gången tror jag att jag ska ta dig med. Nu vet jag. Jag ska ha dig som ett levande stigblock. Du ska få lägga dig på alla fyra så att jag kan kliva på din rygg när jag ska upp i sadeln. Eller ska jag skänka dig till Ravin? Han visar alltid tacksamhet för en gåva. Han har redan en söt liten drottning att roa sig med. Men vackra kvinnor har alltid varit Ravins svaghet. Han tycker om att ha 2 eller 3 eller 4 samtidigt som passar upp honom. Vad skulle du tycka om det? Att tillbringa resten av ditt liv med att kämpa om Ravins gunst. Du kommer att vilja det så snart han har fått dig i sitt grepp. Han har sina små knep. Ja, jag tror att Ravin ska få dig. Vreden välde fram i Ninive. Svetten strömmade ner över hennes ansikte och hennes ben skakade som om de när som helst skulle vika sig. Men vreden gav henne styrka. I sitt ursinne lyckades hon föra sitt vapen av ande en hårsbredd närmare den punkt där det skulle skära av Mogadin från urkällan. Men sen stoppade kvinnan det igen. Så du upptäckte den lilla juvelen bakom dig, sa Mogadin i ett ögonblick av vacklande balans. Förvånande nog talade hon nu nästan i samtalston. Jag undrar hur du lyckades med det. Det spelar ingen roll. Kom du hit för att ta dem härifrån? Kanske förstöra dem? Du kan inte förstöra dem. De är inte gjorda av metall, utan av en form av quendilar. Quendilar går inte att förstöra, inte ens med landseld. Och om du tänker använda dem så finns det nackdelar, kanske vi kan säga. Om man sätter kragen runt halsen på en man som leder kraften, kan kvinnan som bär armbanden få honom att göra vad hon vill, det är sant. Men det hindrar honom inte från att bli vansinnig. Och det går ett flöde i andra riktningen också. Så småningom kommer han att kunna kontrollera dig också. Till slut kommer ni att befinna er i ständig kamp. Naturligtvis kan man växlas om med armbanden så att ingen blir utsatt för allt för mycket påverkan. Men det kräver att man anförtror honom till någon annan. Män är alltid så skickliga på våld. De skapar fantastiska vapen. Eller så kan två kvinnor bära var sitt armband om det finns någon som du litar på tillräckligt mycket. Det ska tydligen minska återflödet betydligt. Men även om ni arbetar i fullständig samklang blir kontrollen mindre. Förr eller senare kommer ni att börja kämpa om vem som ska kontrollera honom. Och ni kommer båda att behöva honom för att ta loss ert armband. Lika visst som han behöver er för att få av kragen. Hon la huvudet på sned och lyfte frågande på ena ögonbrynet. Du lyssnar på vad jag säger, hoppas jag. Att kontrollera Luce Therin, Rand Althor som han kallar sig nu, skulle kunna vara mycket användbart. Men är det värt priset? Nu förstår du varför jag lämnade kragen och armbanden där de ligger. Ninive darrade av ansträngning att hålla kraften inom sig, av att hålla kvar sina sammanvävda flöden. Varför berättade kvinnan allt detta för henne? Tyckte hon att det inte spelade någon roll eftersom hon ändå skulle segra? Varför denna plötsliga växling från raseri till prat? Mogadins ansikte var också blankt av svett. Mycket svett. Dropparna pärlade fram på hennes breda panna och rann ner för kinderna. Plötsligt förstod Ninive. Mogadins röst var spänd, inte på grund av vrede utan av ansträngning. Mogadin skulle inte plötsligt slunga all sin kraft över henne. Det gjorde hon redan. Kvinnan ansträngde sig lika mycket som hon själv. Ninive kämpade med en av de förlorade. Och istället för att bli plockad som en gås till kvällsvard stod hon kvar utan att förlora en fjäder. Hon mötte en av de förlorade i likvärdig kamp. Mogadin försökte distrahera henne, skapa en blotta innan hennes styrka tog slut. Om bara Ninive kunde göra detsamma innan hennes egen styrka sinade. Undrar du hur jag kan veta allt detta? Kragen och armbanden tillverkades efter att jag blev... Nå, det behöver vi inte tala om. Så snart jag blev fri började jag söka efter upplysningar om de sista dagarna. De sista åren egentligen. Det finns en mängd olika fragment bevarade, men de är obegripliga för den som inte vet någonting redan från början. Sagornas ålder. Det är ett pikant namn ni har gett min tid. Och likväl ger inte ens era vildaste berättelser mer än en halv antydan om hur det egentligen var. Jag hade redan levt i över 200 år när öppningen skapades. Och jag var fortfarande ung för att vara Aes Sedai. Era sagor är blott bleka skuggor av vad vi kunde göra. Ninive slutade lyssna. Hon måste hitta ett sätt att distrahera kvinnan. Även om hon kunde komma på någonting att säga skulle Mogadin vara på sin vakt mot den list som hon själv begagnade. Ninive kunde inte undvara kraft ens för ett hårfint flöde, lika lite som Mogadin kunde det. En kvinna från sagornas ålder, en kvinna med lång vana i att bruka kraften, kanske van vid att göra nästan allting med kraften innan hon fängslades. Hon hade hållit sig gömd sedan hon befriades, så hur van hade hon blivit vid att göra saker utan kraftens hjälp? Ninive lät benen vika sig, släppte dammbippan och tog tag i piedestalen för att inte falla. Hon behövde nästan inte förställa sig. Mogadin log och tog ett steg närmare. Färdas till andra världar, till och med världar i skyn. Vet du att stjärnorna är? Det var så självsäkert hennes leende, så triumferande. Ninive grep tag i kragen, ignorerade de pulserande, plågade känslorna som strömmade in i henne och slungade iväg den alltsammans i en enda rörelse. Förvåningen hade just börjat synas i den förlorades ansikte när den breda svarta ringen träffade henne mellan ögonen. Det var inget hårt slag, sannoliken inte tillräckligt för att slå henne medvetslös, men det var oväntat. Mogadins kontroll över sina egna flöden vacklade. Bara en aning. Bara ett ögonblick. Men detta ögonblick räckte för att balansen mellan dem skulle rubbas. Skölden av ande gled in mellan Mogadin och urkällan. Skenet som hade kringgärdat henne slocknade tvärt. Kvinnan spärrade upp ögonen. Ninni väntade sig att hon skulle kasta sig över henne. Det skulle hon själv ha gjort. Istället slet Mogadin upp kjolarna till knäna och sprang. Nu när hon inte längre måste försvara sig var det en lätt sak för Ninive att väva luft kring den flyende kvinnan. Den förlorade stelnade mitt i ett steg. Ninive skyndade sig att knyta åt sin väv. Hon hade gjort det. Jag har mött en av de förlorade och segrat, tänkte hon klentroget. Hon tittade på kvinnan som från halsen och nedåt var fjättrad i luft som var hård som sten. Men trots att hon såg hur Mogadin hängde på en fot framåtlutad var det svårt att tro att det var sant. När hon granskade sitt verk såg hon att hennes seger inte hade varit lika fullständig som hon hade velat. Sköldens vassa ägg hade trubbats av innan den gled på plats. Mogadin var infångad och avskärmat men inte släckt. Hon försökte att inte vackla när hon gick runt den andra kvinnan och ställde sig framför henne. Mogadin var fortfarande drottninglik, men nu såg hon ut som en mycket skrämd drottning. Hon slickade sig om läpparna och flackade vilt med blicken. Om du befriar mig kan vi säkert komma överens om någonting. Det finns mycket jag kan lära dig. Utan misskund vävde Ninive en munkavel av luft som hon tryckte in mellan kvinnans uppspärrade käkar. Ett levande stigblock, var det inte det du sa? Det låter som en mycket god idé. Jag tycker om att rida. Hon log mot kvinnan vars ögon såg ut att vilja tränga ut ur sina hålor. Stigblock, minns han. När Mogadin väl hade blivit ställd inför rätta i tornet och släckt. Det kunde inte finnas någon tvekan om straffet när det gällde en av de förlorade. Skulle hon säkert bli satt att utföra nyttiga sysslor i köket, trädgården eller stallet. Utom när hon blev uppvisad som exempel på att inte ens de förlorade kunde undfly rättvisan. Hon skulle bli behandlad likadant som alla andra tjänare. Bortsett från att hon stod under bevakning. Men hon kunde gärna få tro att Ninive var lika grym som hon. Hon kunde få tro det tills hon verkligen blev ställd inför... Ninive gjorde en grimas. Mogadin skulle inte bli ställd inför detta, åtminstone inte nu. I så fall måste Ninive komma på något sätt att föra ut henne ur Panarkpalatset. Kvinnan verkade tro att Ninives min förebådade någonting ont för hennes del. Tårar rann fram ur hennes ögon och hennes käkar rörde sig i ett försök att pressa fram ord förbi munkaveln. Ninive kände sig äcklad över sig själv och gick ostadigt bort till den svarta kragen som låg på golvet. Hon stoppade snabbt ned den i bältespåsen innan de nakna, smärtsamma känslorna hann mer än nudda vid henne. Armbanden följde efter med samma förnimmelse av lidande och sorg. Jag var redo att tortera henne genom att låta henne tro att jag skulle göra det. Förvisso förtjänar hon det, men sådan är inte jag. Eller är jag det? Är jag inte bättre än Eganin? Hon snodde runt rasande över att hon ens kunde tänka så och stegade förbi Mogadin, bort till glaslådan. Det måste finnas något sätt att föra kvinnan inför rätta. Det fanns 7 figuriner i lådan. 7 och inget sigill. Först kunde hon bara stirra. En av statyetterna, ett besynligt djur som liknade en gris, men hade en lång, rund nos och fötter som var lika breda som benen, stod i mitten där sigillet hade legat. Plötsligt smalnade hennes ögon. Figuren fanns inte egentligen. Den var vävd av luft och eld, i flöden så tunna att de fick spindeltrådar att likna tjocka trossar. Hon såg dem knappt ens om hon koncentrerade sig, och hon betvivlade att Leandrin eller någon annan av de svarta systrarna skulle kunna se dem. Hon gjorde ett litet, hastigt snitt med kraften, och det trinda djuret försvann. I dess ställe uppenbarade sig det svartvita sigillet på sitt rödlackerade stativ. Mogadin, den dolska, hade dolt det där alla kunde se det. Med eld smälte Ninive ett hål i glaset och stoppade ned sigillet i bältespåsen. Den var proppfull nu, tyngde i hennes skärp. Hon betraktade fundersamt kvinnan som stod balanserad på sin ena fot och försökte komma på något sätt att föra med henne också. Men Mogadin fick inte plats i hennes bältespåse, och hon misstänkte att en flygande kvinna skulle leda till ett och annat höjt ögonbryn om Ninive nu lyckades lyfta upp henne. Likväl kunde hon inte låta bli att se sig om med jämna mellanrum medan hon gick mot den närmaste av dörröppningarna. Om det bara hade funnits något sätt. Hon stannade under det dubbla spetsvalvet för en sista beklagande blick innan hon vände sig om för att gå. Denna dörr vette ut mot en liten gård med en fontän full av näckrosor. På andra sidan fontänen stod en finlämmad kvinna med kopparfärgad hy, iklädd en gräddvit tarabonesisk klänning som skulle ha fått Rendra att rodna. Hon stod just i begrepp att höja en räfflad svart stav, ungefär ett steg lång. Ninive kände igen Jeannie Cade, och hon kände igen staven. Hon kastade sig desperat åt sidan, så hårt att hon gled över de släta vita golvplattorna tills hon törnade emot en av de smala kolonnerna. Där hon hade stått sköt en solid stråle av vitt ljus fram, tjock som ett mansben. Det var som om själva luften hade förvandlats till smält metall, och strålen skar vidare genom utställningssalen. Där den for fram försvann bitar av kolonnerna utan spår, och ovärdeliga föremål upphörde att existera. Ninive slungade blint flöden av eld bakom sig, i hopp om att träffa någonting på borggården, vad som helst, och kravlade sig undan på alla fyra. Strålen rörde sig åt sidan, något över midjehöjd, och skar ett brett snitt genom båda väggarna, mellan de splittrades skåp, lådor och hopfogade skelett som följt i golvet. De avhuggna kolonnerna darrade och några föll, men de fragment som hamnade i spjutet av vitt ljus försvann innan de kunde slå omkull piedestalerna och skåpen nedanför. Bordet med glaslådan föll innan spjutet av eld försvann och lämnade efter sig en violett linje som tycktes ha bränt sig in i Ninives ögon. Det enda som överlevde den vita strålen var Quendilar-figurinerna som föll ner och studsade mot stengolvet. Statyetterna gick naturligtvis inte sönder. Mogadin hade tydligen talat sanning, inte ens landseld kunde förstöra Quendilar. Den svarta staven var en av de Tirhan Greel som svarta Aya hade stulit. Ninive mindes den varning som med fast hand var nedpräntad på deras lista. Framkallar landseld. Farlig och nästan omöjlig att kontrollera. Det verkade som om Mogadin försökte skrika genom sin osynliga munkavle. Hon kastade vilt med huvudet medan hon kämpade mot sina fjättrar av luft. Men Ninive ägnade henne inte mer än en hastig blick. Så snart landselden försvann reste hon sig upp tillräckligt mycket för att kunna titta bakåt, genom skåran som skurits upp i salens vägg. Jeannie Cade stod bredvid fontänen, svajande med ena handen mot huvudet och med den svarta staven i ett osäkert grepp i den andra. Innan Ninive hann slå till mot henne hade hon emellertid gripit om den räfflade staven igen. Landselden bröt fram ur dess spets och förstörde allting på sin väg genom salen. Ninni kastade sig nästan platt mot marken och kröp iväg åt andra hållet så fort hon förmådde. Runt omkring henne göd braket från fallande kolonner och byggstenar. Fläntande släpade hon sig in i en korridor vars båda väggar var genomskurna. Det var omöjligt att säga hur långt landseldens klinga hade skurit, kanske hela vägen genom palatset. Hon ålade fram bland stenfragmenten på mattan och kikade försiktigt fram runt dörrkarmen. Landselden hade slocknat igen. Tystnad rådde i den raserade utställningshallen, utom när någon försvagad stendetalj brast och störtade ner bland spillrorna på golvet. Ginny Cage syntes inte till, trots att så mycket av väggen hade fallit så att Ninni såg hela borggården med fontänen. Hon tänkte inte ta några risker genom att undersöka om Tieran Greelen hade blivit kvinnans död. De hesa andetagen sved i hennes hals och hennes armar och ben darrade så mycket att hon gladligen låg kvar en liten stund. Att leda krävde kraft på samma sätt som allt annat arbete. Ju mer man gjorde, desto mer kraft förbrukade man. Och ju tröttare man var, desto mindre kunde man leda. Just nu var hon inte alls säker på att hon själv skulle klara sig ens mot en försvagad Ginny Cale. Vilken dåre hon hade varit. Hon hade kämpat mot Mogadin med kraften och inte tänkt på att varenda svart syster i palatset skulle hoppa högt när så mycket kraft brukades. Det var tur för Ninni att den domanska kvinnan inte hade dykt upp med sin Tieran Greel medan hon och den förlorade fortfarande var inbegripna i sin tvekamp. Förmodligen skulle de båda ha varit döda innan de ens visste att hon var där. Plötsligt stirrade hon vantroget ut i salen. Mogadin var borta. Landselden hade inte kommit närmare än 10 fot från den plats där hon hade stått. Men hon var inte längre där. Det var omöjligt. Hon hade varit avskärmad från urkällan. Hur ska jag kunna veta vad som är omöjligt, muttrade Ninni. Det var omöjligt att jag skulle kunna besegra en av de förlorade. Men jag gjorde det. Fortfarande syntes inte en skymt av Ginny Cage. Ninni tog sig upp på fötter och skyndade iväg mot den avtalade mötesplatsen. Om inte Elaine hade hamnat i något bekymmer skulle de kanske trots allt kunna komma oskadda härifrån.